Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Den 12 mars då stängde man alla skolor. 13 mars gick presidenten ut och berättade att nu skulle alla flyg till och från Europa och Asien suspenderas. Alla inresande från Europa skulle sättas i karantän och gränsen stängdes.
Att ha hundratals svenskar spridda över världens 20:e största land där stora delar är djungel, samtidigt som alla transporter har frysts och det är i princip totalt utegångsförbud. Och att då vara ansvarig för att samla ihop dem som ska hem till Sverige, det är ingen liten utmaning, men den har vår gäst brottats med de senaste veckorna. Dessutom är hon relativt ny på sin post. Hon tillträdde den 1 september förra året och ambassadören i Perus huvudstad Lima fick snabbt krisanpassa sin lilla arbetsplats. Det här är det dagliga värvet avsnitt 7. Hej Cecilia Ekholm, du är ambassadör i Peru och sitter i Lima. Hur är din arbetstillvaro just nu?
Ja, nu handlar väldigt mycket om slutfasen kan man väl säga på en rätt lång period av krishantering. Nu är vi inne i en fas där vi måste utvärdera, vi måste registrera och vi måste följa upp det som har hänt under de här senaste veckorna.
Mm. Och vi går väl in på vad som har hänt de senaste veckorna alldeles strax, men kan du säga någonting om hur coronaviruset har drabbat Peru så här långt?
Så här långt så finns det ungefär 20 000 smittade, ungefär 500 avlidna. Man har gjort Man har gjort stora testomgångar. Man har varit ute och testar. Man har smittspårning aktivt. Man har testat över 100 000 personer. Och trycket börjar bli hårdare på sjukvården. Och framförallt så är det ju utmaningen här, liksom i många andra länder, handlar ju om brist på intensivvårdsplatser.
Mm. I Sverige har det diskuterats väldigt mycket om vi har haft en för slapp linje. Det har ju fått internationell uppmärksamhet till och med att vi har varit lite mer laissez-faire än andra. Men hur har president Vizcarra agerat i Peru?
I Peru så reagerade man ju relativt snabbt så fort smittan kom in. Och man reagerade egentligen på ett sätt som... det är väldigt mycket tuffare åtgärder.
Men jag läste på lite om det här. Ni har ju faktiskt en patient zero.
Ja.
Alltså det var någon snubbe som 25-åring som hade varit rest i Europa typ.
Det var en person som arbetade på ett flygbolag som hade varit på semester i Europa.
Okej.
Okay. Och som kom tillbaka. Mm. Så den 6 mars konstaterade man den första smittade i Peru. Sen dröjde det inte mer än knappt en vecka, den 12 mars, då stängde man alla skolor. Den 13 mars så gick presidenten ut och berättade att nu skulle alla flyg till och från Europa och Asien suspenderas. Alla inresande från Europa skulle sättas i karantän 14 dagar. Sen tog det 2 dagar till. Den söndagen den 15 mars så kom beskedet att nu skulle alla in i karantän och gränsen stängdes. All inrikes- och utrikestrafik stängdes ner och karantän gällde. Den första dagen efter den 16 mars gick det fortfarande att röra sig i Lima. Personer tilläts att gå och röra sig och göra de ärenden man behövde göra. Det var fortfarande, ska jag säga, tillåtet att gå och handla mat, handla medicin, ta sig till sjukhuset eller gå till banken. Det var också tillåtet för personer som hade det som man kallade för samhällskritiska tjänster att gå till jobbet. Och det var personer i livsmedelsbranschen, sjukvården, bankerna, ordningsmakten naturligtvis. Sen den 18, alltså 2 dagar efter det att utegångsförbudet hade trätt i kraft, eller karantänen hade trätt i kraft, så infördes utegångsförbud mellan 8 på kvällen och 5 på morgonen. Det här utegångsförbudet har skärpts till en gång under resan till att vara från klockan 6 på kvällen till 5 på morgonen i vissa regioner uppe i norr där smittspridningen har varit värre. Har det här utegångsförbudet gällt från klockan 4 på eftermiddagen till klockan 5 eller 6 på morgonen. Sen nästa steg var väl egentligen den 22 mars. Då stängde man den internationella flygplatsen. Fram tills dess hade den varit öppen. Och alla flyg som skulle flyga ut ifrån Peru eller möjligtvis flyga inrikes som tillstånd gavs var tvungna att åka från en militär flygbas som ligger i norra änden av det vanliga flygfältet. Och det fick bara göras i statlig regi. Nu är vi i slutfasen av det, så att från och med igår den 22 april så tillåts inte längre statligt organiserade flyg ut ur Peru om det inte är under exceptionella omständigheter.
Okay.
Så att nu handlar det om att avvakta reguljär trafik.
Om du verkligen, alltså säg att du, någonting händer med någon närstående hemma, skulle du komma ut då?
Som det ser ut just nu, nej.
Nej, okej. Okay. Det är inte exceptionella omständigheter så att säga.
Nej, jag tror inte att man skulle ordna ett flyg bara för mig. Men det är klart, naturligtvis så skulle man ju få tillstånd att flyga ut ambulansflyg. Och skulle det vara så att det finns andra möjligheter så tror jag att du skulle kunna få tillstånd och undantag. Mm. Men nu pratar vi om undantag snarare än en regel när det gäller flygen ut.
Jag förstår. Går det att säga någonting om hur stämningen är då? Alltså, jag har ju så himla dålig koll på Peru, men, hur reagerar folk på de här nya reglerna?
Det har varit väldigt blandat. Man kan väl säga att presidentens popularitet har ju vuxit mycket. De flesta är väldigt positivt inställda. Han har väldigt höga popularitetssiffror. Sen finns det ju en del som inte kanske har följt karantänspolitiken på budet lika bra som andra eller som har svårt att göra det. Det här är ju ett samhälle som har en väldigt hög andel informalitet, det vill säga personer som lever på sitt dagliga arbete.
Mm.
Så att regeringen har ju infört olika typer av kapitaltillskott eller utbetalningar till de som är mest sårbara så att de ska kunna klara de här dagarna. Men den övergripande strategin har ju hela tiden varit ifrån regeringens sida att stoppa smittspridningen. Mm.
Kan du inte bara ge mig en crash course i Peru? Vad är det för land?
Ja, Peru är ju ett medelinkomstland. Ligger i Sydamerika. Har flera språk. Det är spanska är ju stort, men även quechua. Man pratar om de olika... Det har en stor bredd när det gäller natur. Det är ett fantastiskt fint land, det är det, när man reser runt. Och det är väldigt populärt att resa till.
Men du, som jag har förstått det så jobbar du på en relativt liten ambassad. Hur många är ni där till vardags?
Lima är ju Latinamerikas minsta ambassad. Vi är 2 utsända från Stockholm. Och sen har vi 7 lokalanställda. Vi återöppnade för 3 år sedan efter att ha varit stängda i 15 år. Och delar ambassadkansli med finska ambassaden. Så att okay. vi har ett gemensamt ambassadkansli tillsammans med finnarna. När vi öppnade för 3 år sedan så var vår huvudsakliga inriktning är ju egentligen främjande. Vi ska arbeta mycket med exportfrämjande och vardagsfrämjande. Det vill säga hjälpa svenska företag att etablera sig eller göra affärer i Peru. Och att sprida Sverigebilden. Vi har inte en hel verksamhet, vi har inte lika stor verksamhet som en normal stor ambassad.
Okej. Okay. Och du, vad har ni haft för utmaningar nu då under pandemin?
När det första beskedet kom, den 13 mars, att flyg till och från Europa skulle suspenderas så förstod vi ju rätt så snabbt att det skulle komma många frågor. Vi visste ju att det fanns svenska turister och vi började med att alertera Stockholm den 13, att nu suspenderas flygen, nu är det obligatorisk karantän för alla.
Så har du alertera?
Alertera. Man får helt enkelt skicka hem informationen till det som vi kallar för UD-jouren. För vi vet att när många hamnar i trångmål utomlands så hör man antingen av sig till ambassaden eller till UD-jouren hemma som är öppen 24 timmar om dygnet.
Okay.
Så det var viktigt att de fick information snabbt om vad som hände här så att de kunde svara på frågor även i Stockholm. Och vi satte ju oss och besvarade frågor under helgen också. Sen när gränsen stängdes den 15, när vi fick besked om karantän och stängda gränser, då förstod vi att då skulle det ju bli ännu fler som hörde av sig. Samtidigt var det ju också så att karantänen omfattade ju alla våra lokalanställda. Det var bara vi som är diplomatiskt akkrediterade, det vill säga som är anmälda till peruanska utrikesministeriet, som fick gå till jobbet eller röra oss ut överhuvudtaget om det inte gällde att skaffa livsmedel, medicin eller ta sig till sjukhus. Som tur var så lät ju peruanska myndigheter folk röra sig fortsatt den 16, så att alla kollegorna kunde komma hit till jobbet och hämta upp sina datorer, ta med sig dem hem och koppla upp sig. Så att den första och största utmaningen är att inte bara att arbeta i kris, utan att arbeta i kris och på distans. Vilket gör vanligtvis när vi har krisplanering så tänker man att det ska finnas ett situation room. Att alla ska kunna jobba, att man ska kunna gå omlott. I det här fallet så hade vi inget. Vårt situation room blev ju digitalt, om man säger så. Vi kunde inte arbeta omlott därför att vi var alldeles för få för det. Utan det handlade om att organisera upp arbetet på ett sånt sätt så att alla visste exakt vad de skulle göra varje dag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hur många svenskar hade ni i Peru när pandemin nådde landet?
Ja, vi tittade på det. På våran, det som vi kallar för svensklistan. Det vill säga, när man är ute och reser som svensk så har man möjlighet att gå in på ambassadernas hemsida och anmäla sig att man befinner sig i landet. Då fanns det 72 personer anmälda. Det vill säga, en andel av dem visste vi redan att de var bosatta här för arbete eller studier. Och en del var turister. När vi tittade på hur många vi har hjälpt att komma hem sen det här började 16 mars är det 345 personer.
Oh, wow.
Så att helt uppenbart är att det inte alla som anmäler sig till svensklistan.
Ja, just det. Det kan ju vara bra att berätta det för folk att de bör göra det.
Ja, det är någonting som vi har sagt från början, uppmanat personer att anmäla sig till svensklistan.
Men min nästa fråga var att jag tänkte fråga om ni har fått ut alla, men det antar jag att ni inte har, för att vissa människor, jag menar, bor väl och verkar, lever och verkar i Peru så att säga.
Ja, det stämmer. Nej, alla är inte ute. Vi tittade också på nu, i och med att sista flyget gick, hur det såg ut med personer som var kvar och som vi hade haft kontakt med. Och vi konstaterade att av de som vi hade kontakt med från början och som hade angivit att de ville resa, så har vi en person kvar som sitter på ett område som är så pass otillgängligt att det har helt enkelt inte gått. Sen har vi ett antal personer som också anmälde sig tidigt men utav olika anledningar har tackat nej till att resa. Och nu sen påskhelgen ungefär så kommer det in anmälningar utav personer som hade tänkt att vara här en längre period, men som nu anmäler sig, och om det är så att det blir någon typ av flyg organiserat. Och det är då kanske personer som är volontärer, studenter eller som är här och besöker sin familj. Så att det finns fortfarande personer med svensk medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige kvar i Peru.
Alltså, var det krångligt att få hem de som ville hem? De här 345 eller vad det var?
Ja, det här blev ju... Eftersom alla flyg som gick härifrån gjordes i statlig regi, så fick ju egentligen ambassaderna i uppdrag att bistå. Inte bara att ordna flygen utan även att bistå medborgarna. Vi har ju ett EU-samarbete här, liksom i många andra länder, där vi hjälper varandra. Och utan den samordningen så hade det ju inte gått.
Mm.
Utan att det här är ju någonting som EU-länderna har gjort för varandra. Alla EU-länder har ju inte ordnat flyg, men alla EU-länder som har ordnat flyg har också upplåtit ett antal platser till andra. Det var ju också, man fick ju ha en väldigt nära dialog. Vi fick ha samordning i EU-kretsen, skedde ju varje timme, varje minut nästan, i olika typer av fora, via mail, via WhatsApp, via ambassadörerna, via konsulerna, via lokalanställda. Och sen så fick vi försöka få med de vi kunde. Och de flesta länder gjorde ju som så att man prioriterade de som man satte i riskgrupp. Så att det första vi fick göra var egentligen att kartlägga hur många har vi här, vad befinner de sig och vilken situation är de i. Och när vi väl hade fått den stora kartläggningen gjord så kunde vi börja samla in information om personer så att vi snabbt kunde skicka över förslag på passagerarlister till andra ambassader som hanterade sina flyg. Och de gjorde då vice versa när det gällde vårt flyg.
Vad sa ni till de människorna under tiden då? Var så här, ni måste till Lima nu ifall det går ett plan.
Ja, det var ju det man hade velat kunna säga. Men situationen var ju sån att både inrikes- och utrikestransport var ju nedlagt. Det var ju förbjudet. Så att man behövde ha undantag för att kunna resa inrikes. Och de första 2 veckorna, får man väl säga, så fick man bara tillstånd, alltså ett undantag, för att kunna resa inrikes om det fanns en direkt anslutning till ett internationellt flyg. Och det var ju inte helt enkelt, för att då kunde du inte säga att vi tar alla svenskar i ort A och förflyttar dem. Utan det handlade ju om att vem kan komma på flyget och hur kan vi då söka tillstånd och transport. Sen från och med tredje veckan så fick man tillstånd att komma om, även om inte flyget var i direkt anslutning. Utan att man kunde kanske stanna i Lima några nätter i avvaktan på att få ett utreseflyg. Och då underlättade ju det jättemycket för oss, för att kunna hjälpa folk att ta sig till Lima för att sen i nästa steg komma på ett flyg.
Jag förstår.
Där fick man ju vara väldigt kreativ. Vi kunde ju bistå svenskar på väldigt många olika sätt. En sak vi gjorde var att vi organiserade en egen buss ifrån Cusco, det som är nära Machu Picchu, när vi hade ett danskt flyg. För då kunde vi lägga till en buss i en lite större konvoj och så fick vi ner en rätt stor andel svenskar. Vi har också fått sätta svenska medborgare på andra länders bussar. Liksom vi tog med andra medborgare på vår buss. Vi fick ett litet oväntat samarbete med rosa bussarna som råkade befinna sig i södra Peru. De hörde av sig och sa att om ni behöver hjälp att få upp svenska medborgare till Lima, då kan vi köra. Så att när vi väl lyckades få loss ett tillstånd till dem, då fick de köra i ett streck. För att det var den andra utmaningen med interna transporter, var att de fick inte stanna någonstans på vägen. Så att även om resan tar 2 dygn så måste du i så fall ha 2-3 chaufförer.
Okej, jag förstår. Jag är bara nyfiken på hur är ditt liv annars i Lima?
Vi sitter ju i karantän. Som diplomat får jag ju gå till och från jobbet, men jag är den enda som tar mig till ambassaden. Och det handlar ju om att det är lättare för mig att jobba härifrån, och sen så kan jag vara här om det så att det skulle hända någonting. Min familj sitter hemma i karantän. Min man får gå ut och handla när det behövs. Och mina barn går i skola digitalt, som på många andra ställen. Med Zoom-klasser och annat. I måndags firade vi min sons 18-årsdag i karantän. Så som många andra också gör. Med Zoom-tårta med släktingarna. Nu har vi varit i karantän i 6 veckor. Och idag eller imorgon så förväntar vi oss att den kommer förlängas 2 veckor till.
Mm. Men du, när det inte är utegångsförbud och coronapandemi, är det en härlig stad att vara i, eller? Jag har förstått att maten är fantastisk i Lima.
Ja, några av världens bästa restauranger ligger ju i Lima. Det är fantastisk mat. Inte bara på de fina restaurangerna utan på andra ställen också. Så att det är en otroligt bra stad om man tycker om att... Om man är gastronomiskt intresserad så är det ju verkligen ett mecka. Mm. Stan i sig är ju relativt stor. Som jag nämnde innan, det är många som går ner och surfar på stranden. Den stora utmaningen här har ju varit trafiken, som ju är fruktansvärd, inte sagt. Jag har det så pass bra att jag kan gå till jobbet. Det tar mig kanske 40 minuter. Men mina barn till exempel, när de ska till skolan, de måste ta skolbussen 6:30 på morgonen när de börjar 8:00. Mm. För att hinna i tid. Och transporten till och från skolan tar säkert en och en halv timme. Och det är 11 kilometer.
Ja. Jag förstår. Hur är det att vara ambassadör? Känner du att du gör nytta för människor?
Nu känner jag ju verkligen att vi har kunnat göra nytta för människor. Så att det känns ju jättebra.
Ja.
Nu har inte jag varit ambassadör jättelänge. Jag tillträdde ju i september. Och det är väl en roll som man får vänja sig lite vid också.
Okej, bodde du redan i Lima när du blev ambassadör?
Nej, jag bodde i Stockholm.
Ah, okay.
Men jag hade varit i Sydamerika tidigare.
Jag förstår, men du har varit i liksom diplomatvärlden länge?
Ja, det har jag. Om jag ska räkna så är det 23 år.
Okej, hörru, otroligt spännande att få prata med dig. Tack så hemskt mycket för att du utför ditt dagliga värv också.
Tack, det är jättekul att få prata med dig.
Stort tack, Cecilia. Ha det jättebra.
Tack så mycket, Kristoffer.
Ja, och är det någonting vi ska ta med oss av avsnittet tänker jag att det är svensklistan. Ett enkelt sätt att hjälpa myndigheterna att göra sitt jobb när vi är utomlands. Vi som gör det dagliga värvet är jag, Kristoffer Triumf. Klipper gör ljudtrollkaren Samuel Berg och det hela sker i tätt samarbete med Acast. Vill du tipsa om gäster, sök gärna upp värvet på Instagram och skicka ett DM eller skriv en kommentar. Tack för att du lyssnar. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.